Vi börjar på ett nytt tema idag som vi får se. Hör på se hur långt det sträcker sig, men ett bra tag. I maj och en bit in i juni så tänker vi att vi ska tala om temat vid Jesu fötter. Om jag minns rätt så var det Danne, Daniel Norby, som sa när vi hade vår teamsamling en tisdag här liksom, att det där borde vi predika om. Och det hade han ju rätt i. Det är en fin pojk. Han gjorde 2 mål igår. Det är bra. Ja, det är värt en applåd. Han spelar sina fotboll, för er som inte vet. Det är en sån här världslig sak. Jag vet inte alls vad det är. Right. Det här är ju ett brett tema på sätt och vis. Ganska brett i alla fall. Det finns en ganska många texter i Bibeln och speciellt i Nya Testamentet, framförallt, eller bara i Nya Testamentet, som handlar om människor som rent fysiskt befinner sig vid Jesu fötter. En del av dem har satt sig där som en sorts markering, ett underordnande. Jag är här för att lyssna på dig, Jesus. Någon står där som har kastat sig ner för hans fötter. Och det är någon som det står berättas om som tvättar hans fötter med sina tårar och torkar dem med sitt hår. Och det finns en annan som smörjer Jesu fötter med den dyrbaraste oljan som man kan tänka sig överhuvudtaget existerar. Det är värt hur mycket som helst. Och en kvinna berättas om hon sitter där och bara lyssnar till vad Jesus har att säga medan hennes syrra får fixa allt praktiskt hemma. Schysst. Och det är ganska många som har hamnat där vid Jesu fötter helt enkelt därför att han själv plötsligt står framför dem där de sitter och så ser han på dem och frågar: vad vill du att jag ska göra för dig? Och det de här berättelserna har gemensamt, vi ska titta på dem framöver här, men det de har gemensamt, de här olika berättelserna och personerna det handlar om, det är att de alla befinner sig i en position när egentligen det enda de kan göra är att ta emot. Alltså sittande eller liggande vid någons fötter så finns det inte så värst mycket man kan prestera. Det är liksom inte så mycket man från den positionen kan erbjuda heller. Det är inga meriter man kan lyfta fram där eller förtjänster som man kan hänvisa till. Utan att sitta vid någons fötter, det är ett uttryck som pekar på att man underordnar sig, man ödmjukar sig, man är i ett behovsläge och man erkänner det också. Och det är just där kommer vi att upptäcka, tror jag, som hjälpen och nåden och befrielsen och upprättelsen är som allra närmast. I erkännandet av ett beroende, i erkännandet av att du är större än jag och i erkännandet av att jag behöver det du ger mig. Vi kommer att möta en hel del av de här människorna under veckor som ligger framför nu. De här människorna som vid olika tillfällen i livet befann sig vid Jesu fötter. Men idag ska vi börja, det blir en sorts intro idag. Vi ska börja med någonting som är riktigt, riktigt grundläggande. Och det är ett erbjudande från Jesus själv. När han säger så här: kom till mig. Kom till mig. Alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Mitt ok är milt och min börda är lätt. Det här uttrycket arbete här, det betyder inte bara, eller det betyder nog faktiskt inte alls det här lönearbete eller ett normalt fysiskt arbete, utan det är ett speciellt ord som används i grundtexten som egentligen handlar om det här arbetet, det här som sliter ut oss. Det här som gör oss utmattade. Det som suger musten ur oss. Finns det något sånt i ditt liv? Alltså, en kommentar till den här bibelversen säger att det här handlar om att det som gör att man blir så utmattad så att det känns som att man har blivit fullständigt mörbultad. Vi hade arbetsdag i vår förening igår, vår bostadsrättsförening. Jag är ungefär i det läget idag. Utmattad på gränsen. Nej. Det var inte så farligt. Jag skojar lite. Men löftet i det här är att jag ska ge er vila. Jag är lite så här ordnörd och språknörd och tycker det är intressant. Och egentligen så står det i grundtexten så här, att jag ska låta vila er. Det skulle man kunna predika länge om. Jag tror jag ska göra det idag. Nej. Alltså, egentligen, jag ska vila dig. Och det är ju egentligen, så säger man ju inte. Och det, man fattar inte ens hur går det till att vila någon annan. Det är bäst om man får vila själv på något sätt. Men jag tänker lite grann liksom på det vi ser här. Liksom ett litet barn i famnen på mamma. Det är ju barnet som vilar någonstans. Men det är ju någon som erbjuder den vilan. Det är någon som bereder den platsen. Det är någon som skyddar den platsen av vila. Kom till mig, säger Jesus. Så ska jag vila dig. Jag ska ta dig i min famn. Jag ska hålla dig där. Jag ska beskydda dig där. Jag ska se till att du får den lugn och den ro som du behöver i din själ. David skriver i psalm 23. Han, Gud, låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Det finns två uttryck i det här som liksom bara har talat till mig så starkt de sista dagarna. Kanske är det för att man själv behöver det här. Vilan och ro för själen. Är det någonting som den här tiden behöver? Är det någonting som vår stad behöver? Är det någonting som vårt land behöver? Så är det ro i själen. Jag vet inte bara det här att slänga upp fötterna på liksom soffbordet hemma och nästan dö. Det är ju inte det handlar om. Men den här ron i själen. När jag var jätteliten. Där har jag varit en gång. Det är ett par år sedan. Så sjöng vi söndagsskolan. Det gjorde säkert ni också. Men Jesus i båten kan jag le mitt i stormen. Det är liksom den ron. Ja men det är stökigt. Det är bökigt. Det är mycket som händer. Det är snurrigt och så här. Men det finns en själens ro, en vila hos Jesus Kristus som han själv säger att han vill ge till dig och mig. Och någonstans är det så här, vi lever i en allt mer fragmenterad tillvaro. Alltså pusselbitarna i det som vi kallar för livspusslet, det är väl också ett ord, men vi använder ju det ibland. Alltså pusselbitarna i det vi kallar för livspusslet blir fler och fler. Och samtidigt blir de här bitarna mindre och mindre. Det blir fler och fler aktiviteter, upplevelser och engagemang som ska passas in i allt mindre timeslots. Det är inte så där väldigt länge sedan som det såg som en merit att kunna hålla många bollar i luften. Minns ni den tiden? Jag har fått den frågan på en sån här intervju när jag skulle börja i en församling som pastor. Inte här. Det var ingen som vågade fråga mig något här. Men jag fick den frågan. Är du bra på att hålla många bollar i luften? Det finns bara ett svar på det när det gäller mig. Nej. Jag kan knappt hålla en boll i luften. Men det fanns en tid. Det var liksom en merit. Att hålla så många bollar i luften som möjligt. Om man pratar om multitasking. Att kunna göra flera saker samtidigt. Fast vet att nu på senare år så har man börjat upptäcka att vi faktiskt inte kan det. Och det går inte att lära sig det heller. Det är väl skönt och befriande för alla oss män. Va? Det är normalt att inte kunna multitaska. Och man kan inte lära sig det heller. Så här är ett ord till er kvinnor som påstår att ni multitaskar. Det gör ni inte alls. Det man gör är att man kastar sig fram och tillbaka mellan olika saker och uppgifter. Och en del gör det så snabbt och hysteriskt, skulle jag säga. Så att det ser ut som om man gör två eller flera saker samtidigt. Men hjärnan funkar inte så. Jag har precis läst en avhandling om det här. Allt det vi gör som kräver medvetenhet om att vi gör det, av allt det kan vi bara göra en sak i taget. Det här är viktigt. Tänk vad du får lära dig när du kommer till den här kyrkan söndag förmiddag. Och det är ju någonstans som att vi har blivit helt besatta av tanken på att spara tid och vara effektiva. Jag har hört mig själv säga att jag gärna åker tåg när jag ska någonstans, för då kan man jobba samtidigt. Hur många har sagt det någon gång? Hur många jobbar samtidigt? Är det något fel på er? Nej. Men det låter ju bra, eller hur? Och ska vi lyssna på någon podcast eller en ljudbok så här, så finns möjligheten att lyssna på dubbel hastighet. Varför i all världen vill man göra det? Jag förklarar det inte för mig, för jag vill inte veta det. Alltså, vi har robotdammsugare, vi har robotgräsklippare, och ska vi anse att trädgårdshäcken hemma så använder vi en elektrisk häcksax, fast att det blir så mycket fulare när man klipper med den än med en manuell. Jo, det blir det. En del av er, inte vi, men en del av er, har kylskåp hemma som talar om för er vad det är som håller på att ta slut i detta sagda kylskåp, så att ni inte behöver öppna dörren och titta efter själv. Det är något fel på er. Nej. Och söker man på time saving devices på Amazon, så dyker upp en del intressanta och helt oumbärliga förslag, som den här automatiska potatisskalaren. Jag tycker det är fantastiskt. Eller hur? En sån ska min fru få när hon fyller år. Men berätta, oj, hon var här. Eller den här saxen som du inte kan vara utan när du ska klippa gräslök. Den klipper 5 bitar samtidigt och sparar sjukt mycket tid. Alltså det som, oj. Det som är mest förvånande är väl någonstans egentligen att vi liksom aldrig tycks fråga oss själva vad vi ska ha all den där sparade tiden till. Eller vad vi ens gör med, vad den ens tog vägen. Vad är all den där tiden som vi sparar med alla våra olika grejer och gadgets och devices och allt vad det nu heter på skånska? Och grejen är, tror jag, att all den här snuttifieringen, effektivitetshetsen och den här ständiga ivern att spara tid och ansträngning gör någonting med oss. Ett sätt att mäta hur trasiga vi faktiskt har blivit vi människor, det är att mäta det som man kallar för attention span. Definitionen av attention span är ungefär våra sinnens förmåga att välja ett av flera möjliga val av projekt eller tankeprocesser och sen hålla sig till det valet. Är ni med? Jag uttrycker det enklare. Tänk att du sitter och jobbar med ett Word-dokument i din dator. Hur lång tid tar det innan din hjärna börjar tycka att du ska göra något annat istället? Som att kolla mejlen eller läsa ett sms i telefonen eller någonting sådär. Hur lång tid tar det? Det finns de som påstår numera att människans attention span har nått samma nivå nu som en guldfisk. Det vill säga 8 sekunder. Och det är inte riktigt sant. Men det är ändå en intressant jämförelse. Men det finns en stor studie utförd från början av 2000-talet och fram till idag vid University of California, som visar tydligt på att vår förmåga att hålla fokus har sjunkit drastiskt. Och 2004 så tog det i genomsnitt 150 sekunder, alltså över 2 minuter, innan vår hjärna började söka efter någonting annat att göra än det vi håller på med. Man kan tycka att det var ju inte så länge det heller, men det är ju längre än det som sedan uppträdde 8 år senare, när den tiden har halverats till strax över 1 minut. Alltså 1 minut klarar du att sitta med ditt Word-dokument. Sen vill din hjärna att du ska göra något annat. Och det här var dessutom 2012. Nu är vi nere på 47 sekunder. Och då kan man tänka sig, ja, men spelar det någon roll? Vad har det här i en predikan att göra? Jag ska komma till det. Anders Hansen, som är läkare och hjärnexpert vid Karolinska institutet, säger en kommentar till den här studien. Att hoppa fram och tillbaka från det ena till det andra driver stress i oss. Pulsen ökar och blodtrycket stiger. Och då vet vi att stress, speciellt den omotiverade stressen, den är farlig. Och i förlängningen så kan den leda till depressioner, till utbrändhet, till ångest och en allmän ohälsa. Och allt det här med stresspåslag och effektivitetshets och allt mindre pusselbitar i livspusslet försöker vi liksom lösa på vårt eget sätt med kurser i mindfulness och avslappningsövningar och andningstekniker och allt vad det nu är. Liksom. Och nu är det mer än en som undrar, varför i all världen tar du upp det här i en söndag förmiddagspredikan i ena kyrkan? Var vill du komma, Hultberg? Jo, jag tar upp det här. Därför att allt det som jag har försökt att beskriva nu en stund är en del av det vi kallar tidsandan. Det är i den här verkligheten vi lever. Det är den här miljön vi har skapat åt oss själva och varandra. Och mitt i det så säger Guds ord i Romarbrevet 12: anpassa er inte till den här världen. Eller som det stod i den gamla riktiga bibelöversättningen, denna tidsålders väsende. Anpassar inte efter det som gäller i den här världen, det som är inne i den här världen, det som präglar den här världen. Anpassar inte, utan låt det förvandlas genom förnyelsen av ett sinne så att ni kan pröva vad Gud vill. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Och du vet att Jesus talar om en makt. Att det finns en makt, en kraft i tillvaron som kommer in i tillvaron, som kommer in i ditt liv, som kommer in i din vardag, som kommer in i ditt hem, i din familj, på ditt arbete, för att stjäla och slakta och förgöra. Han säger så här: tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Och det handlar förstås om vår fiende, om ondskan, om djävulen, vilket ord du än vill använda. Och jag tänker att ett av de vapen som djävulen använder för att stjäla, slakta och förgöra och döda, det är att stressa oss sönder och samman. Att göra så uppvarvade, så speedade, så vi tappar liksom förmågan att stanna upp och fokusera och att vila. Och samtidigt så säger Jesus att han har kommit för att vi ska ha liv i överflöd. Ibland är jag lite rädd att vi har blivit så skruvade, du och jag, så att vi liksom vår förståelse av vad livet är och det här liv i överflöd, vad det är. Att vi, när vi hör och läser det, att Jesus säger jag har kommit för att ni ska ha liv i överflöd, så tolkar vi det som att Jesus vill göra oss till små hysteriska Duracell-kaniner som far omkring i tillvaron. Tidsandan, som inte är Guds ande utan en annan ande, försöker få oss uppstressade till och med i vår relation till Gud. Därför att så mycket av Guds relation präglas av allt det vi tänker att vi måste göra. Allt det vi tänker att vi måste prestera. Att vi måste vara. Att vi måste sträcka oss upp till. Att vi måste nå upp till den ribban. Vi måste. Det finns en bok av Thomas Sjödin. Jag har inte läst boken, men jag tycker titeln är bland de bästa jag någonsin har sett. Den heter Det är mycket som man inte måste. Visst är det bra? Jag tror jag ska läsa den boken faktiskt. Det är mycket du inte måste. Vi blir så ibland prestationsinriktade och effektiva. Så att vi tappar bort själva kärnan i relationen med Gud. För liv innebär inte alltid i alla fall att vara hysteriskt aktiv. Och liv i överflöd är inte detsamma som att vara överenergisk. Det finns ett uttryck som vi som är lite äldre än er som är lite yngre ibland använder. Det kommer ofta på en utandning. Det här är livet. Jag kanske inte säger så, det låter nästan som stulet ur en pilsnerfilm. Det här är livet. Men vi tänker det ibland. Det här är livet. Och ta en liten, några sekunder och bara fundera på när i livet har du tänkt det här är livet. Var har du tänkt den tanken? Det här är livet. Jag vet inte om jag har sagt det någon gång, men jag har tänkt det en och annan gång. Det här är livet. Jag har inte tänkt det i de mest uppstressade, stissiga situationerna jag har varit med om i livet. Jag har nog någon gång tänkt det där när man har slängt upp fötterna på relingen i båten och tittar ut över en spegelblank vik någonstans. Då har jag nog tänkt, det här är livet. Eller när man står på första tee och vet att jag har 4 timmar av obruten lugn och ro, bara välsignelse som flödar över. Det här kommer att bli så underbart tills man har slagit ut första bollen på golf. Nej, men alltså det här med livet handlar ju om, och det vi tycker är det här i livet är ju inte de här tillfällena när vi är som allra mest aktiva, när vi ligger på som allra mest. Åtminstone det är inte så för mig. Jag tror inte att det är så för dig heller. Liksom det här när man jobbar och jobbar och jobbar och jobbar. Det här är livet liksom. Nu har jag snart jobbat ihjäl mig. Åh, det här är livet. Utan det är de här tillfällena när vi faktiskt får andas ut. Och sen andas in. Sänka axlarna liksom. Släppa ut magen. Känna att det här är livet. Jag har kommit, säger Jesus. Inte för att ni ska arbeta ihjäl er. Utan jag har kommit för att ni ska ha liv. I överflöd. Men det är ju bråttom, Kristus. Tänker någon. Världen måste frälsas och evangeliet måste spridas och verksamheten måste funka. Vi behöver fler ledare där och vi behöver göra det där och jag måste ta tur med det där och vi behöver be för detta och ordna det där och alltihop. Och jag vet, jag håller med på många sätt, typ lite ibland. Och så kan jag ändå inte låta bli när jag tänker det själv ibland. Ja, men det är ju bråttom. Så tänker jag lite grann så här. Jesus både var och är Guds son. När han levde på den här jorden som människa så måste han ju om någon måste ha vetat hur bråttom det är. Hur angeläget det är. Allt det som vi kallar Guds verk. Och ändå så var det han som rörde sig på en väldigt begränsad yta i ett av världens minsta länder. Jobbade framförallt med 12 personer och inte direkt en megakyrka han byggde. Och när det blev för mycket folk, som vi hörde i inledningen av gudstjänsten, när det blev för mycket folk så drog han sig gärna undan. Och det verkar som att han ganska ofta i alla fall hellre pratade med en person än stod inför massorna. Man kan faktiskt, när man läser evangelierna, ibland få en känsla av att det där med effektivitet låg inte så där väldigt varmt på Jesu hjärta. Eller också så har han ett helt annat sätt att mäta effektivitet än vad du och jag har. Och jag tänker att Gud Fader själv måste ju ha vetat hur bråttom det är med allting. Och ändå är det han som säger, och det står fortfarande kvar i min bibel i alla fall, tänk på vilodagen och håll den helig. Och någonstans tror jag att du och jag, som frireligiösa, behöver lära oss att vila. Att vila i Jesus Kristus. Att vila i att det är fullbordat. Att vila i att han som har kallat oss ska också fullborda sitt verk. Att vila i att han har kontroll. Tänk på vilodagen och håll den helig. Fast vi vet ju bättre än Gud, eller hur? Någon som sa, vet vad som är största skillnaden mellan dig och Gud? Han tror aldrig att han är du. Men vi tror ibland att vi är han. Mitt i det kaos som är vår vardag, mitt i stressen, mitt i effektivitetsjakten och vår prestationsångest, så står Jesus själv och så säger han, kom till mig. Alla ni som arbetar är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Mitt ok är milt och min börda är lätt. Jag tänker att det blir och är ett problem när vi försöker liksom bota vår egen uppskruvade tillvaro, våra egna sönderstressade sinnen, med hjälp av våra egna sönderstressade sinnen. Det funkar ju inte. Och grejen är att vi behöver ju inte göra det heller. Grejen är att du behöver ingen mindfulnesskurs och du behöver inga avslappningstekniker eller vad det nu är för någonting. Därför att Jesus lovar att ge dig vila. Jesus lovar att ge dig ro för själen. Men det finns ju ett villkor. Och det är att vi kommer till honom. Och att vi ger upp våra egna ansträngningar. Och ta på sig hans ok. Vad i all världen betyder det? Ja, det är lite grann, det är ju hämtat från en gammal lantbrukstradition, att bonden lägger ett ok på något av sina djur för att de ska hjälpa till att dra någonting eller något sånt här. Men Jesus säger att hans ok, det är inget tungt ok, utan vad handlar det om? Ja, från lantbruksbilden, det handlar ju om att det är någon annan som har kontrollen. Det är vad det betyder. Att ge honom kontrollen. Att låta honom ta över. Att låta honom styra. Eller om du så vill, att sätta sig ner vid hans fötter. Bli stilla. Och besinna att jag är Gud, säger psalmisten. Jag tror att vi behöver faktiskt återupptäcka välsignelsen i att bli stilla, att stanna upp. Och välsignelsen i att i alla fall ibland hålla tyst. För jag tror att det här att besinna att jag är Gud, det är en omskrivning av det. Bli stilla och håll tyst. I Hebreerbrevet 4 så talas en hel del om att komma in i Guds vila, och vi ska titta lite mer på det nästa söndag. Men det kapitlet som handlar om att komma in i Guds vila, som liksom det står en massa olika saker om Guds vila i början av det kapitlet slutar med de här verserna som jag i alla fall och vi rätt ofta citerar, som handlar om att eftersom Jesus vet vad det är att vara människa, så kan vi komma frimodigt inför nådens tron för att få förbarmande och hjälp. Att komma in i vilan hos Gud är att kliva rakt in i själva tronrummet. Att kliva rakt in i Guds närvaro. Att få sitta där och låta Guds nåd och Guds barmhärtighet och hans frid skölja över dig. Författaren Anne Lamott har skrivit i sin fantastiska bok Help, Thanks, Wow. Jag tror jag har pratat om den här boken förut. Det är de enda tre böner du behöver i ditt liv. Hjälp, tack och wow. Har du de tre bönerna i ditt böneliv så har du allt vad du behöver. Hon säger så här, om vi verkligen vill komma in i Guds närvaro så är det tre saker som kan hjälpa oss. För det första att inse hur trasiga vi är. Men för det andra att inse att trots vår trasighet, inse hur älskade vi är. Och att inse hur lite kontroll vi egentligen har på det vi kallar vår tillvaro. Tänk att få möta en kärlek som inte för ett enda ögonblick är baserad på vad jag kan prestera eller vad jag duger till. Utan som tvärtom är en kärlek som både ser och vet hur uppmässad jag är. Men som ändå älskar mig bortom all sans och förnuft. Där finns det en vila som ger själen ro. Ett Gud har inte kallat oss till ett liv i stress och prestationsångest. Och det kristna livet handlar så väldigt lite om vad du och jag ska göra för Gud. Och så väldigt mycket om vad han redan har gjort. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Och så ett gammalt härligt ord. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Jag tror att Gud kallar dig och mig in i sin vila. Det betyder inte att vi ska sluta och liksom göra saker. Att vi ska sluta med att bry oss om den här världen. Att vi ska sluta om att liksom bry oss om att människor får höra evangeliet. Men jag tror att vi i allt det som liksom Gud vill att vi ska uträtta. Att man kan hitta vilan i allt det. Att livet med Gud faktiskt får bli en vila på gröna ängar. En stund vid vatten där jag finner ro. Och att man mitt i den mest turbulenta tid som världen har skådat nästan, tror jag. Kan leva med frid på insidan, med ro i själen. När man kan släppa oron och släppa ångesten över hur går det med allt. Ska det bli med räntorna? Hur ska det bli med jobben? Hur ska det bli med miljön? Hur ska det bli med Israel och Palestina? Hur ska det bli med det? Och hur ska det bli med det där? Att i allt det här leva med förvissningen om att Gud är densamma hur det än ser ut. Och det är han som har kontrollen. Och inte jag. Jag vill be tillsammans.